Hej och välkomna till Podcast Select, avsnitt 20. Och som vanligt tar jag med mig Roger.
Jajamän, hallå. Jubileum.
Jubileum, jo. Jag trodde vi skulle ha det här jubileumet lite tidigare.
Men vi säger alltid det.
Men vi säger alltid det. Det har blivit lite väl mycket förskjutningar hit och dit. Men nu är vi tillbaka igen i alla fall. Och det blir ett rätt stort avsnitt idag. Inte längdmässigt kanske, men vi har 3-4 jättestora titlar. Snacka lite om.
Det är den tiden på året. Man bara kasta ut sig titlar.
Ja, det har ju varit egentligen sedan september, så det har kommit titlar varannan vecka, känns det som.
Mm, det gillar vi.
Ja, det gillar vi verkligen. Speciellt när det är kvalitet.
Absolut.
Och nu har vi bara 2 titlar kvar i år. Det är ju Hitman och Battlefront.
Nah,
ja. Ja, det är väl bara... Ja, men det är de som är kvar att släppa, menar jag.
Ja, jag ser fram emot Just Cause, som fan.
Ja visst, ja, Just Cause också. Jag hade bara så här svagt minne att det var försenat, men det var det inte. Det var Mirror's Edge som försenades. Mm. Jag har rätt i det, Just Cause också. Mm. Sen glömmer jag säkert någonting annat där emellan. Rainbow Six Siege kommer ju också.
Och Mario Tennis for Wii U.
Ett nytt Mario Tennis. Mm. Det borde inte göra mycket mer. De kan släppa samma spel varje år. Det är alltid kvalitet. Mm. Men om vi ska gå tillbaka lite här i tiden och snacka om ett spel som jag har kört igenom det fullt nu. Du håller fortfarande på med det. Som kom i september. Metal Gear.
Ja, jag har kört 10 uppdrag. Jag har ju fan inte hunnit med.
Du har inte kommit så mycket.
Jag har inte nosat. Jag har knappt nosat på story liksom. Nej, det har varit, jag kom på att det var så mycket spel emellan där, så att jag vill liksom inte alltså hoppa mellan det och några andra spel, utan jag vill fokusera fullt ut på det.
Du tar ett spel i taget.
Ja, jag tänker med detta som mitt julspel. För jag får det gjort innan Game of the Year, om man säger så man kan ha det med på listan, om det nu är värt det. Det vet jag inte än. Men...
Mm. Jag tycker den ska vara med i diskussionen definitivt, men vi får se vad du tycker också. Men som vanligt så att vi tar inte den här Game of Year-diskussionen förrän i januari, för att det kommer som sagt spel i december. Man vill ändå låta dem få en ärlig chans också.
Absolut.
Och det finns ju inga anledning egentligen att ta det under december, för visst, Battlefront och de kommer ju väldigt tidigt i december, men
Men det är multiplayer-spel också, så att det är lite enklare.
Ja, det är ju servrar och allt möjligt, och låta allting stabilisera sig, måste man hinna testa allting också. Så att vi, som förra så tar vi den diskussionen i januari. Det blir lättare, för då kan vi summera hela året också samtidigt.
Ja, precis. Ja, jag har inte så mycket, jag kan inte säga så mycket om det, mer än jag har väl spelat kanske sådär 15 timmar i alla fall, men jag har ju bara sagt nosat på det. Jag har precis fått hundjävlen.
Fått hundjävlen. vad tyckte du om den sekvensen då när Didog var mindre?
Ja,
vänta, för du har fått han till att bli vuxen än?
Nej, jag har inte fått den att bli vuxen än. Jag bara sådär.
Han springer fortfarande runt där som en liten valp.
Ja, han har försökt hoppa in i helikopter någon gång, men inte lyckats.
Ja, den sekvensen var nog en av de gulligaste i spel på många.
det är så sjukt att se ditt Metal Gear-spel. Man borde inte vara överraskad, men egentligen så är man det.
Nej, det är väl inte... Alltså överlag, nu ska inte jag spoila för mycket för Roger heller. Men överlag så känns Phantom Pain vuxnare eller mer allvarligt. Just för er som spelade Ground Zeroes, förstår ni vad jag menar? Cutscenen där i slutet.
Ja.
Men som sagt, vi kan ta den diskussionen med Metal Gear senare, du har hunnit spela igenom. Det blir väl lite lättare. Men för mig så ligger det definitivt med bland min topp 5-lista i år.
Ja, så pass.
Och, det är det. Batman för mig var en besvikelse. Jag vet inte, det var alldeles för mycket fokus på bilen. Och bilen var riktigt tråkig. Och den styrdes ju... Ja.
Alltså jag hade kul med spel, jag klarade det, men det var liksom inget nytt, alltså det är inget man kommer ihåg direkt liksom av spelet, utan jag vet bara att det var ett nytt Batman-spel. Mer kan jag liksom inte, alltså jag hade kul när jag spelade, men det är inget som jag så sitter kvar i huvudet på mig. Jag hade nästan glömt bort att det hade släppts i år.
Ja, det som var intressant i Batman, det var ju hur de använde Jokern, i och med att Batman tog ju död på Jokern i spelet innan.
Mm, det var ju coolt faktiskt. Jag gillade den själva aspekten och story-aspekten av det. Det tycker jag var riktigt coolt, för att det märks ju att Rocksteady vet vad de gör. Alltså, de kan ju story, alltså Batman, Lauren och sådär. Det finns ju jättemycket sådana små gömda grejer i sekvenser och sånt, speciellt i slutsekvenserna. Som man kan gräva sig väldigt, väldigt djupt i.
Mm.
Vilket är jävligt spännande och sådär. Sen håller jag med om att det fanns mycket skit med bilen. Alltså jag tyckte det var helt okej att bara glida runt i bilen lite grann sådär. Men när det kom till att göra upptag med den så var den... Det var inte kul. Det var inte kul att skjuta massa jävla grejer. Och det var inte kul att göra pussellösning med den.
Nej, alltså sen kändes som att pussellösningen var gjord med bilen. Det var samma sak om och om igen. Det var väldigt lite variation.
Mm. Men sen gillade jag storyn. Jag tyckte den var bra.
Ja, storyn var bra. Det enda tråkiga var att de delade upp det att när du väl klarat spelet så att säga, så fortsätter du spelet för att få den riktiga slutsekvensen. Och att låsa det på det sättet var lite tråkigt, för att när jag väl hade klarat huvudkampanjen, jag var så trött på det. Det känns som att jag hade fått för mycket, för det var så långt.
Mm. Jag youtubade den.
Ja, det gjorde jag också. Mm. Jag orkade inte fortsätta.
Jag förstår inte riktigt varför man gör så med spel igen. Alltså det är ett dåligt sätt att få liksom mervärde av ett spel.
Ja, det kändes som allt efter huvudkampanjen kunde lika väl så fast släppts som en expansion eller DLC som man eventuellt kunde köpa om man ville fortsätta, så att säga.
Mm.
Och sen låta då slutsekvensen ligga däremellan. Mm. För det var det jag kände när jag där. Men sen la jag ner det, och sen kom det ju, började alla andra spelen komma, som Metal Gear och vad mer som kom i september. Står det faktiskt helt stilla här. Men det var ju med, ja, Taken King var du med. Släppte ju samma dag som Metal Gear. Mm. Och där har jag ju, jag kollade innan dem, men det har ju lagt nästan 300 timmar på Taken King sen det släpptes. Jag var uppe i 1100 totalt.
Ja, jag har ingen kommentar på det.
Nej, men jag har ändå haft det har gått åt lite tid.
Mm.
Och sen då så har vi ju fått en ny installation i Tales of Systeria, för oss som gillar Tales-serien, eller JRPG överlag. Tyvärr så, jag kommer skriva detta recension också, den kommer upp denna veckan. Så det är inte det bästa i spelet i serien, tyvärr. Det är alldeles för billigt gjort. Storyn är riktigt, riktigt tråkig. Och sen har de tagit bort grejer som varit kännetecknet med Tales innan, så kallade skits, så små mellansekvenser då mellan karaktärerna där de snackar skit och skämtar med varandra och sådana grejer. Och de är helt bortplockade i princip. Och det är lite tråkigt faktiskt.
Är det sånt, det är det här som är så lite tecknat, va?
Ja, det är helt cellkedat, ja.
Mm.
Och sen combat-systemet tillför inte någonting nytt, för de brukar faktiskt tillföra rätt mycket nytt i varje installation, men här kändes det som att vi vill bara få ut det här spelet.
Är det realtidsfighter eller är det...
Det är realtidsfighter, precis som nästan alla. I alla fall alla spel på PlayStation.
Jag har inte spelat någon där. Jag har bara spelat, jag tror jag har spelat något i Wii någon gång.
Ja, de, jag vet att det kom till GameCube, minns fel också. Jättelänge, 3DS har också fått spel. Men alltså att jag blir mäkta besviken på Tales, speciellt som en stor Tales-fan.
Mm.
Tyvärr, det är väl, alltså, har man ingenting annat spel och vi spelat JRPG så kan man väl köpa det på rea, men tyvärr så är det inte mycket mer. Jag hoppas att de fixar till det nästa år.
Det kommer ett nästa år, eller? Är det sån årsgrej, eller?
Det har blivit det numera, faktiskt. Och med tanke på hur deras produktion är, så är det inget svårt för dem egentligen att göra det. Men det känns lite som att det hade nog varit bättre att ha det varannat år och kunna lägga ner lite mer tid på det.
Vad är det som, alltså är det något, alltså är det tråkig story, är det liksom, är det bara, är det något som är broken i det, eller är det bara att det är liksom inget nytt alls?
Nej, det är ingenting som är broken i det. Mer än att man verkligen märker att detta spel släpptes ju både på PS3 och på PS4. Och det märks att det är bara en portning för att det är lite... inte frame drops, men det är texturer som poppar in här och där på vissa ställen. Och det kunde varit mycket snyggare än vad det är. Så det är i princip som att spela en PS3-version emulerad.
Så det är samma utvecklare som har gjort det till båda konsolerna, eller?
Ja, det tror jag. Okay. Ja, men det är de som sköter portningen själva.
Ja, då blir det oftast så. Det är skillnad om man låter ett annat företag göra det till någon annan konsol. Då kan det ändå vara skillnad på utseende.
Förutom om det är Bluepoint som gör det. Ja. Som vi kommer in på en stund här. Sen kommer det ju ett annat spel som ligger på min topp 5-lista som jag vet att du inte har med då. Assassin's Creed Syndicate kom tillbaka, det släpps ju en gång varje år. Men nu har de verkligen fixat till allt som var lite sådär med Unity. Spelet flyter på utan de här problemen som Unity hade. De tar tillbaka spelmekanik som om någon oförståelig anledning inte var med i Unity. Nu kan man äntligen vissla igen och locka till sig vakter och annat. Man kan gömma koppar äntligen igen. Och jag vet att du var ingen större fan av Unity. Det har vi väl hört innan. Jag vet inte vad du säger om Syndicate nu. Om du kör någonting av det.
Ja, jag har väl spelat in 10 timmar eller något sånt.
Så pass. Då har du kört en del.
Alltså det är ett av de få spel jag har köpt i år. Jag köper alltid Assassin's Creed-spel ändå. Alltså jag har ju spelat alla förutom Revelation och Brotherhood i princip. Jag äger ju alla andra spel. Så jag har ju spelat ut de flesta utom just Unity.
Denna gången bröt inte skivan.
Nej, alltså grejen är att jag tycker ju inte att det är bra spel. Jag gillar att springa runt i miljöerna och liksom och göra grejer. Men jag tycker inte att det är ett bra gameplay i spelen. Jag tycker att det är alldeles för komplicerat för att man ska kunna njuta av det. Jag har alltid tyckt. Jag tycker att det är för mycket knappar som ska användas till allt. Och det slutar alltid med att man blandar ihop det. Jag tycker att det är i det nya också Syndicate. Men jag tycker att de är lite mer förlåtande i detta, vilket jag gillar. Jag gillar att det finns en dedikerad smygknapp på det sättet som det finns. Som används på rätt sätt den här gången. Jag gillar karaktärerna. Jag gillar hur det ser ut. Jag tycker fortfarande att det är alldeles... att man hinner inte riktigt... alltså de har gjort såna fina miljöer och så, men man hinner inte riktigt njuta av det. För att var man än går så är det alltid vakter som skriker på en. Och det är alltid... det är för mycket vakter överallt för att det ska bli njutbart för min del. Jag tycker att det... ja, det blir liksom inte den här... Jag vill bara kunna gå runt och liksom... eller ja, liksom känna mig liksom lite blända in.
Du vill
in
vara
lite.
En turist istället.
Ja, men jag vill kunna blända in lite grann. Det är okej, jag vet. Man ser inte ut som att man kan blända in. Men det här, så fort man går förbi en vakt så börjar han... get up here, I'm gonna fuck you up. Det sker i var tredje meter. Så måste man springa bort lite för att man inte ska blöja på honom.
Jo... men det löses egentligen genom en liten uppgradering till ditt gang som gjorde att du var mer fearsom, så gjorde att de här blighters då, det här gänget på konkurrerande gänget inte brydde om dig om du inte gick fram och petade dem i örat med en kniv i princip.
Okej, okay. Det har jag inte kommit så långt än, men jag tycker det alltså jag nu pratar jag om serien överlag.
Okej.
Just när det kommer till sånt. Att det rent spelmässigt tycker jag det är lite mer förlåtande. Jag har till och med kunnat liksom smygdöda fiender ibland. Vilket jag uppskattar. Jag vet ju att de här spelen handlar ju inte om att lönnmörda längre. Det är inte det de går ut på. Utan det är mer ett actionspel. Men jag vill ändå kunna ha den möjligheten att just ställt döda någon. Och komma undan med det. Vilket jag tycker de lyckas lite bättre med detta. Så jag har faktiskt ganska roligt med det. Trots att... det är fortfarande alldeles för komplicerat. Jag vill likna Assassin's Creed som med en, vad ska jag kalla det, lönnmördarsimulator kanske. Att man tänker som UFC-spel som släpptes, att du måste hålla in den här knappen och du måste hålla in den knappen för att gå uppåt och sen så ska du trycka där för att komma ner. Ungefär så ser jag det som. Det är liksom stealth-spelens simulator om man jämför med. Ja, som Tomb Raider som kom in på sen. Som också har den mekaniken. Och gör det bättre tycker jag. Men annars så. Det är ett helt okej spel. De börjar få ordning på det tycker jag. Det är nog det bästa jag kan säga om ett Assassin's Creed-spel just nu.
Jag är sådär halvt förvånad att du... Att det blir så mycket positiva tankar för dig med tanke på att jag vet vad du tyckte om Unity, men...
Ja, men jag gillade Unity till en början också, men sen så... Ju mer man spelade, desto mer blev bristerna så tydliga på det.
Mm. Alltså, Unity hade ju uppenbara brister här och där. Det kan jag till och med erkänna, men jag kunde se förbi en del av dem för att allting annat var så pass bra så det flöt ändå ihop. Det enda problemet jag hade med Unity, det var just frameraten på vissa ställen när den tankade fullständigt, när det var för mycket NPC-er. Jag såg ingen anledning till att det skulle vara 500 NPC-er på torg. Visst, det var mitt under franska revolutionen, det var folk överallt, men det kändes som att om där är 100 pers eller 500 pers har inte det gjort någon större skillnad.
Ja, men jag tyckte karaktären var jävligt tråkig. Det hände inte mycket där och uppdragen var inte roliga. Det var liksom ingen, det kändes inte någon mening att göra någonting i det spelet. Det enda som var roligt, det var typ att spela andra världskriget delarna.
Mm. Ja, de var riktigt. Nu vet jag inte om du har löst upp första världskriget som finns i Syndicate.
Nej, jag har inte kommit så långt. Nej. Än.
Vänta tills du kommer dit då.
Ja, faktiskt, jag springer runt och tar massa grejer som jag inte brukar göra i spel.
Apropå ta massa grejer så har vi ett annat spel jag har en sån jättemani på. Men vi tar sen, vi tar ett annat spel som du verkligen gillade. Gav det 10/10 i recensionen. Vilket jag gjorde till Syndicate också. Det råder delande mening mellan dig och mig om hur bra det här spelet är. Men Halo 5, Guardians.
Mm, jag gav det 9,5 i och för sig.
Sorry. Jag trodde du fick 5 och du gav det 10. My bad.
Det är bara Forza som är 10/10 med mig, för min del. Forza Horizon.
Så var det, ja. Men 9,5/10, det är ändå väldigt nära perfekt.
Ja. Jag hade skitkul med det. Halo 5.
Ja. Jag vet att du verkligen gillade kampanjen och storyn. Och där, ja, för mig, utan att gå in på alldeles för mycket story, spoilers och sånt här, så jag tyckte det nästan kändes mer som en Netflix-film. Än vad de tidigare spelen. Jag är inte någon jättefan av Halo-spelen innan heller, men jag tyckte de tog lite för enkla genvägar här och där. Och sen då marknadsföringen som leder upp till spelet skulle vara den här episka sagan eller striden mellan då Locke och Master Chief, och så sker inte det. Jag tyckte det var, då är det i sig lite fel från PR hur de håller upp spelet, men jag vet inte vad du...
Alltså det... Jag vill inte heller spoila för mycket, men det är inte den, de säger att det är jakt liksom och sådär, och det är inte det det handlar om. Det är en helt annan sorts jakt än vad de har utsett sig för att göra. Det är lite mer så här spel för galleriet för att man ska veta vad det handlar om egentligen.
Mm.
I själva storyn. Det gillade jag. Jag tyckte det var en rätt cool vinkling på det som inte jag hade räknat med riktigt. Och jag gillade det här snabba tempot i kampanjen. Jag tycker det, jag fick lite mer överblick över vad man ska göra och vad som händer. Än i de andra delarna tycker jag det har varit lite mer, det har inte varit lika uppenbart liksom. Det har inte varit lika starka sekvenser som liksom man har kommit in, utan det har blivit prat och sen så har man kört igång. Här händer det någonting och sen kör man igång. Vilket jag gillar. Jag gillar det snabba tempot i spel. Mm. Som man verkligen kommer in mitt i ett jävla krig. Och just det, att spela spelet. Jag tyckte det var, kändes så jävla smidigt i liksom 60 fps och bara glida runt. Och den här dashen som jag gillade väldigt mycket. Jag tycker det spelet spelas så jävla bra.
Det är spelets största. Mycket, mycket bättre än vad 4 var.
Ja.
Precis som du säger, det flyter på väldigt mycket bättre. Allting känns som... Alltså, känns väl tajmat och det är inga hiccups eller någonting någonstans, utan allting är lite som Titanfall kunde varit. Även om Titanfall var bra så känns det som att Halo här gör det bättre.
Ja, Titanfall är ju, det är ett av mina favorit multiplayer-spel just på grund av att man kan göra alla de här grejerna.
Ja, jag håller med dig.
Halo är ju en liten... Alltså det är en liten light-produkt av just det. Men just det här... Ja, men alltså jag tycker man har kontroll på minst lilla grejer man gör. Och jag tycker alltså det är så jävla bra fighter. Det är som i Destiny. Alltså det är ju, det märks ju att det sitter fortfarande kvar den här mekaniken med sina smarta fiender och att de tar skydd och man måste verkligen, varenda strid känns som liksom en dödsfara.
Mm.
Och jag tycker det är få spel som erbjuder den möjligheten, just att få den utmaningen på det sättet. Det är inte bara det att finna tår med, utan de anstränger sig verkligen för att inte bli träffade på ett bra sätt. Och det gör de ju som sagt i Destiny också, tycker jag.
Ja, de har ju tagit Bungies Legacy och sen då gör sin egen lilla spin på det, 343. Men det är som du säger, man märker verkligen alltså, jag märker det, precis som du säger, med Destiny, att de lägger hellre fokuset på hur fiendens AI, hur de agerar och sånt med dig, än att bara dugga upp en svårighetsgrad och sen har fienderna 800 000 HP med.
Mm.
Vilket är så pass vanligt i andra spel, att det enda du gör, det ökar på deras HP och mycket skada de gör på dig.
Och det märks så tydligt när man kör fler stycken. Men kör man fyra stycken och kan flanka och verkligen locka fram fienderna på ett annat sätt. Det funkar ju. Ja, det funkar hur bra som helst i Halo. Och det funkar till de andra spelen också, i Halo-spelen. Just det här, att man hjälps åt som ett lag och fixar det.
Mm.
Belöningen blir så pass mycket större, tycker jag, i sådana här spel.
Jag kan dra på all... Jag förstår vad du menar i och med att jag spelar så pass mycket Destiny. Men jag har inte kört Halo än i co-op. Jag körde bara igenom det som...
Ja, vi får köra tillsammans sen. Tycker jag. Vi kan dra ihop några stycken och spela, så får du liksom känna ändå, för det är stor skillnad. Jag gillade att köra det själv också. Jag spelade igenom det själv först, för att jag jag tycker det är helt okej att spela så också, men spelet skiner ju verkligen i co-op.
Ja, alltså spelet ska ju, största fokus måste man ju ändå lägga på, alltså om en spelar själv. Mm. Alla har inte vänner eller tid att spela med andra, eller vill spela med andra helt enkelt också.
Nej, alltså jag tycker kampanjen den är ju ändå fortfarande, alltså jag tycker inte den kampanjen i sig är lika bra. Det är bara att det...
Ja, den ändras ju inte oavsett hur många som spelar.
Det är just att gameplayet blir lite annorlunda när man kör flera personer. Och sen tycker jag att alltså, de personer man spelar med, jag gillar att man kan liksom, även om man kör själv, att man kan dirigera dem dit man vill. Att de kan liksom peka på den turreten, så springer den dit och så använder den. Och jag tycker de sköter sig ganska bra, även fast det är AI-spelare man spelar med. Förutom vissa gånger när de typ står precis över en och typ ska skjuta någonting först innan de hela. Det är lite sådana små grejer, men överlag tycker jag de skötte sig väldigt bra.
Ja, vi har ju sett det i andra spel där man där då som har co-op och då och spelar de inte med andra, så ersätter de dem med AI-medhjälpare. Och så är de i princip dumma i huvudet.
Mm.
De är så sönderskriptade att du kan lika väl ta bort dem.
Mm. Nej, men överlag så gillade jag. Eller jag tyckte det var skitbra. Och jag har spelat jättemycket multiplayer med.
Där har jag tyvärr inte haft lagt så mycket tid. Jag körde några matcher War, det här stora spelläget.
Warzone.
Tack, Warzone.
Mm. Ja, det är inte det här spelet multiplayer är bäst, tycker jag. Jag tycker det är lite för splittrat just än så länge. Det här med alltså hur poängen delas upp. Det är så att man får poäng om man tar över baser, alltså, och behåller dem. Och man får poäng om man dödar fiender och bossar som dyker upp lite här och var. Problemet är bara att en stor boss kan ge liksom 150 poäng. Och man ska vara först i 1000. Och det är så att det är det sista skottet som räknas som ger poäng. Så att mitt lag kan hålla på och försöka få ner en boss så länge som helst, så kommer det någon från andra laget och skjuter den en gång, så får de poängen. Det är lite sådana...
Det är lite snedbalanserat.
Ja, det går ju säkert att lösa, men när jag spelade så har det varit så. Och det här med korten man använder, det är så att ligger man under med tillräckligt mycket poäng, så vill man inte använda sina kort för att hjälpa till.
Du vill spara dem.
Ja, och det blir liksom också så feltänkt, för att då väljer man här att spara sina kort, och då känns matchen ändå förlorad på ett sånt. Det är lite sådana små tweaks.
Men det var ju lite så, alltså, lite runt med i Titanfall med korten där också. Mm. Det var vissa grejer man valde att inte använda som man hade med sig. Just då det, man såg att matchen var körd och man ville inte bli av med korten, för att det var ju, hade använt korten så försvann det ju.
Ja, men jag använde kort lika mycket där, för jag tycker man fick kort hela tiden där. Det var inte så att det var något som var mycket mer rare än de andra, utan här är det ju sådana som är ultra rare till exempel, som man aldrig typ får, som man vägrar använda.
Om du inte köper dem själv.
Mm. Så är det. Det är ett annat
Nej, alltså
bekymmer.
spelläget, alltså grundtanken bakom Warzone-spelläget, det är det jag verkligen älskar.
Ja, jag älskar det också. Jag önskar bara att det fanns, att man inte behövde liksom lägga fram fordon på kort, utan det ska finnas fordon lite mer Battlefield-aktigt, så man bara kan komma ut av den här årtagen och bara dra vidare och sådär. För jag tycker, alltså det känns verkligen som en stor jävla Warzone när man är där, och jag tycker illa att man är så många och att de har lagt in lite NPCer som springer runt lite överallt. Det blir verkligen som en, jag gillar tanken med det, men jag tycker det måste finslipas lite grann. Det jag har spelat mest, det är ju arena då, med de andra grejerna, speciellt breakout, som är 4 mot, alla är 4 mot 4, men det här är en 4 mot 4.
Är inte det där fotbollsgrejen eller jag tänker fel?
Nej, det här är
något som,
det här är liksom deras, som man säger, e-sportsläge. Det är lite mer CS. Man startar 4 mot 4, dör man så är man död den rundan.
Okej, det är det.
Ja. Och det finns en flagga i mitten, så att antingen ska man döda alla det andra laget, eller ska man ta flaggan i mitten och föra den över till fiendens sida, då vinner man också.
Jag flaggar ju inte fotboll, jag tänker på ett annat spelare som kommer i sommar, bilar.
Och det har jag spelat väldigt mycket. Jag satt en hel kväll med min kusin och körde det. Tyckte det var skitkul. Fast jag skulle vilja spela det med 3 kompisar, så man är liksom i samma, man känner varandra och kan prata. För nu har jag bara spelat med random liksom. Och det blir liksom inte samma grej.
Nej, men, verkligen inte.
Men jag tycker fortfarande det är ett jävligt roligt läge, och det är verkligen sån spänning när man är den sista kvar som mot 4 andra, och man står där, man vet liksom det här kommer inte funka. Men lyckas man då liksom plocka ut den efter en, och liksom, ja, det blir väldigt hetsigt.
Nej, jag vet exakt vad du menar, för Destiny har ju ett, varje vecka har ju här Trials of Osiris. Det är ju 3 mot 3. Och dör du, så är du död om inte någon återupplever dig. Och där kommer det till sådana situationer att du är själv kvar i ditt lag mot 2 eller 3 andra. Och det blir en annan press på dig, men lyckas man rädda en sån situation, den känslan man får då, det är svårbeskrivet.
Jag gillar det. Det är mitt favoritläge i multiplayer än så länge faktiskt.
Jag försöker digga ner det lite mer sen när allt annat har lugnat ner så här.
Jag tänker varje dag att jag ska gå in och köra lite multiplayer, men sen så är det något annat som dyker upp, och ja, det är som det är, helt enkelt.
det är som det.
Men Halo är ett av årets bästa spel enligt mig. Jag tycker det verkligen är. Jag tycker de har gjort det jättebra.
Det kom inte med på min top 5, men det ligger inte långt utanför, kan vi ju säga. Men det, jag är jättefan av third person och rollspel och sånt, så att Witcher ligger ju för mig fortfarande väldigt, väldigt nära att det var årets bästa spelupplevelse och spel för mig.
Jo, jag vill ju hålla med där.
Precis innan vi börjar spela in det här, så satt uppe till 7 nu i morse och spelade Fallout, och jag fick in några timmar nu innan vi skulle spela in podden. Och jag gillade ju New Vegas och Fallout 3, men nu till Fallout 4 så har jag varit väldigt stor motståndare till det.
Ja, det var väldigt negativ igår kväll när vi pratade.
Ja, men det var ju, och sen var försvann tiden. Jag vet inte, jag tror jag har gjort ett storyuppdrag.
Du har byggt hus, har du gjort.
Ja, om vi ska gå in på, vi kan ju säga gå in på Fallout redan nu, så nu när vi ändå diskuterar.
Jag har inte spelat det, så att jag kan inte uttala mig.
Nej, jag ska inte spoila någon story och sånt, det kan jag inte göra för att jag har inte spelat någonting. För ni som känner till Fallout-serien, ni vet grundpremissen på med Vats och alltså hur spelet är egentligen, alltså storymässigt. Det är egentligen nästan samma story varje gång, fast det är en annan tolkning. Men det de har lagt till nu med är att ett väldigt avancerat crafting-system, både för din armor och för dina vapen. Så du hittar vapen med olika modifikationer överallt. Sen när du väl har hittat dem, så kan du lägga den modifikationen på något annat vapen som du tycker är bättre, helt enkelt. Och du kan alltså gå från att vara en vanlig enkel pistol, så du kan göra en sniper rifle av den pistolen bara genom modifikationer. Och det är rätt coolt. Du har alltså jättestor frihet på hur du modifierar dina vapen.
Man får döpa dem också har jag hört.
Inte konsolversionen?
Jo, det hörde jag att man kunde göra.
Ja, då har inte jag hittat den funktionen bara.
Ja.
Det får jag faktiskt kolla in för kan man göra det så, oh my god.
Ja, det kan man.
Det måste jag kolla upp. Det kanske inte jag som har löst upp någon skill eller perk eller sånt till den kanske. Sen har de lagt till du kan bygga din egen fristad så att säga. Där du kan bjuda in andra överlevare. Så att det blir en liten community. Du får ta hand om, se till så att de får mat, elektricitet, vatten, plats att sova. Så det är väldigt avancerat läge. För du kan i princip plocka ner ett helt hus som står där och sen bara bygga ett nytt hus. Och där satt jag i 2,5 timmar igår och skapade mitt lilla hus. Allt från grunden då. Det var bara en betongplatta på marken. Och sen blev det smällde upp väggar. Satt in, byggde då soffor. Så jag hade en myshörna. Sen var det sängar så här. Ställde de kunde relaxa. Där de lagade mat. Och massa annat. Och som du sa innan Roger. Innan vi började på den här. Så det finns något spel som heter Minecraft. Och när jag tänker efter så påminner väldigt mycket om Minecraft i den aspekten faktiskt.
Alltså du har inte sålt mig någonting på detta spel. Kan du inte berätta något häftigt istället?
Vad menar du med? Alltså det är lite problem som Fallout alltid har dragit med. Just hur den presenterar dina quests. Du har ingen tracking på själva skärmen. På det questet då aktivt då. Där det står gå till ställe A och gör detta. Allting är låst till din lilla Pippo idag. Så du får öppna den konstant hela tiden.
Om man inte har en iPad.
Ja precis, om du inte har en tablet eller telefon så du kan använda appen därifrån. Mm. Men jag tycker inte det är ingen ursäkt.
Nej, det är klart. Men det är jävla bra sätt. Jag använder det jättemycket i Fable Anniversary. Då hade den uppe hela tiden. På min iPad, i kartan där.
Ja.
Och då är det ju, då ser man ju, den följer ju i realtid hur man springer och sådär. Det funkar ju skitbra för att slippa ta upp kartan hela tiden.
Ja, jag hade ju det i när jag körde Metal Gear också. För de har ju också liknande companion app.
Då kan man trycka på warpa genom att trycka på paddan har jag för mig också.
Coolt.
Det kan man göra i ofarligt också för mig.
Ja, den appen då till telefon och tablet gör att du har full kontroll över Pip-Boyen. Där du då ställer in dina vapen, din utrustning, kartan, questar och allting sånt. Så de som köpte den här Collector's Edition då fick en plastvariant, den här Pip-Boyen. Den här, vad ska man säga, dataterminalen som man har då på armen i spelet. Och så slängde man då, satte man då dit sin telefon och laddade ner appen. Så var det precis som man hade en egen Pip-Boy då med sig. Men vill man inte köpa den utgåvan så är det bara att ladda ner appen till sin telefon eller tablet och ha den vid sidan om sig när man spelar.
Ja, det kommer jag göra om jag nu skaffar spelet.
Ja, det tips gör det. Du slipper du dra upp menyn hela tiden och håller på och joxa.
Jag älskar nytänk som fungerar på det sättet. Jag tycker verkligen det. För jag har ju ett litet bord precis framför mig. Jag kan bara sätta min iPad där på och så har jag liksom dual screen typ. Vilket känns...
Ja, det är lite, du har ju också en Wii U, så det är lite som Wii U använder i vissa spel också, att man använder tabletens skärm till all sån information och sen spelar man på TV:n så att säga.
Jag gillar sånt.
Ja, de senaste 2-3 åren så blir vanliga spel har just companion apps. Men det är väldigt sällan de har egentligen fört en funktion då, fanns Metal Gear nu och sen då Fallout och som du sa... Fable då. Alltså när man verkligen får användning av den och den bara känns som ett behang.
Assassin's Creed har verkligen behövt det, att man tar bort alla jävla grejer som är på skärmen så man får njuta lite av grafiken. Jag brukar stänga av jättemycket av mina av UI liksom på Assassin's Creed-spelen bara för att jag vill se, alltså jag vill njuta av miljöerna.
Men så mycket är det inte på grund. Det är två... Du har ju minimappen i ena hörnet som är väldigt liten och sen har dina knappar på andra sidan. Jag tycker inte det är så clustered egentligen jämfört med många andra spel.
Jo, men sen dyker det upp när man har tagit en sån här jävla örngrej så dyker det upp massa siffror och sen är det pilar och det är allt vad det är för någonting. Det är
som ja, ja men de syns, ju bara, de syns ju inte i spelet, de syns ju bara på din karta.
Ja, men jag gillar inte det. Alltså att de, jag tycker om att stänga av sånt, för jag tycker de tar för mycket plats på skärmen. Det är många spel som har det så, tycker jag.
Jag
behöver liksom inte se mina vapen, alltså vilken knapp som jag gör vad, där som finns nere i höger hörnet till exempel. Det stänger jag av.
Okej.
Okay. Ja.
Nej, jag förstår det. Jag säger ingenting om det. Det är helt bra hur man vill spela.
Less is more.
Till viss del. Mm. Det var ju stundtals i Metal Gear där jag riktigt svår på att det inte var någon minimap i hörnet. Det är väl, kan vi säga, bara för att man är så pass van vid att det ska vara en minimap i spel idag. Man har blivit så beroende av det. Och nej, det funkar till slut utan att ha minimappen, men du har ingen minimap i Fallout heller. Nej, det var just det angående questerna. Jag tycker att den tracking och sånt är lite dålig, för att man har väldigt lite dålig koll på vad det är just man ska göra utan att ta upp pippoin konstant upp och ner hela tiden. Och det löser sig i sig genom att köra tableten och ha den på en liten docka eller sånt som står på bordet bredvid, så har man full koll på det. Grafiskt så märks det att de spelar fortfarande på en 20 år gammal spelmotor som de har lappat med silvertejp om och om igen. Spelet har uppenbara problem stundtals med att det blir väldigt låg framerate på vissa ställen, och att det är tyvärr så med många andra befästa spel så är det väldigt mycket buggar och glitchar, och än så länge har jag inte, som tur är, stött på något spelbrytande så att man är tvungen att börja om för att spelet har helt låst sig. Man kommer inte vidare. Jag vet att andra har fått det. Men man har märkt av lite små grejer här och där, att NPC som inte är på ställen de borde vara, och just då i byggläget så skulle du smälla upp en vägg, så är marken då ojämn, så helt plötsligt så kan halva väggen vara i luften och det snäppar inte fast i marken, så att säga. Ja.
Det är sådana små grejer. Sånt stör sällan mig. Alltså sådana små grejer. Det är liksom inte, jag tycker inte det förstör så mycket egentligen.
Nej, just det angående byggläge sånt, det är bara, som sagt, det är bara minimala grejer, alltså, som jag lade märke till. Men det är ju ingenting som förstör upplevelsen i stort, självklart inte. Men däremot framerate, jag kan ha viss överseende med framerate i open world spel på vissa ställen, men när det väl dyker ner, alltså, så det ser ut som ett diabetes-spel man spelar och inte något rörligt, då börjar jag bli lite fundersam. Men som sagt, jag skulle inte säga att det är specifika ställen, men det är väldigt få ställen det sker där det är väldigt mycket frame drops. Överlag så flyter det på faktiskt helt okej, runt 30 fps, och det är en trevlig upplevelse, även om det inte är världens snyggaste spel, det är inte i närheten av Witcher, men det är fullt okej för att vara ett open world-spel. Och storyn kan jag inte säga så mycket om än så länge, efter trots 20 timmar så bara ett storyuppdrag, men det är väldigt mycket sidouppdrag. När du springer till det här öde landskapet, så hade innan idag då skulle springa till ett quest på långt bort, så sätter jag på en grupp överlevare som blir attackerad av ett gäng banditer, så jag hjälper dem och sen tackar de mig då, och sen frågar de om jag visste någon ställe där det var lite säkrare, där de kunde bo och så. Och så skickar jag dem då till min community då. Och sen innan de hunnit springa iväg så springer jag på ett gäng jättefuxna kackerlackor och skorpioner som börjar attackera mig. Och helt plötsligt så, de jag hade hjälpt, och började de hjälpa mig. Bara så det är helt random. Jag inte var beredd på det överhuvudtaget. Och jag antar då att hade jag inte hjälpt dem så hade de självklart inte hjälpt mig. Mm. Så det känns som en väldigt organisk värld faktiskt.
Men det gillar jag. Det tycker jag ger ganska mycket. Det var likadant i Witcher. Allting liksom. Ja. Det är, ja, saker får konsekvenser. Och det jag gillar att det blir mer och mer sånt i spel. Att man liksom Ja, man lägger märke till det. Jag är inte mycket för open world-spel, jag har aldrig varit riktigt så. Om det inte har varit typ gästkurs eller sådär.
Men du
Men
verkligen älskade Witcher, om inte jag
ja,
missar.
The Witcher spelade jag ju. Jag gjorde faktiskt ganska mycket sidouppdrag och sånt där också. Jag tycker bara det var mysigt att rida runt och känna sig badass i världen och hjälpa folk. Jag tyckte det var, ja, det är ett av de få open world-spel som jag verkligen har så här tagit mig tid till.
Och det jag har märkt än så länge, så det är inte lika avancerade, alltså quest och sidogrejer och sånt, och lika mycket att göra som det var i Witcher. Men det är inte långt ifrån. Alltså jag var väldigt stor motstånd till, men spelet växer på mig. Men nu får jag se hur storyn är, för att i slutändan så är det ju därför jag spelar det, inte bara för att ha en sandbox.
Och det finns
Så att
ju
säga.
bättre spel att ha sandbox i så fall om man nu vill ha det så här. Alltså jag önskar att jag kunde uppskatta det, men det låter bara som att det är ett spel som aldrig kommer ta slut och jag vill ha en början och slut på spelarna.
Ja,
Annars
alltså
blir det jobbigt.
den har ju en story. Det är bara det att jag har blivit distraherad av att göra annat
Jo.
hela tiden. Men där finns, alltså jag vill inte gå in på för mycket där, för att jag kommer spoila väldigt mycket av början av spelet. Och det är lika som, hade folk spoilat första 5 minuterna av Last of Us, så det är inte riktigt den kaliber, men inte långt ifrån. Man kan inte säga någonting om början på Last of Us utan att spoila. Det är typ precis som man inte kan göra här. Men, nej, så att alltså Fallout, det är väldigt kul än så länge faktiskt, i väntan på annat.
Ja, men det var ju kul att höra ändå att du har vänt lite faktiskt.
Ja, du vet ju, det som du sa innan, du vet ju hur negativ jag var igår kväll. Men under de 5-6 timmarna efter vi satt i den partychatten och snackade, så hann jag med att göra en rätt lång side story-grej. Som växte lite med. Det var väl lite ställen jag hittade. Det var en, nu är det, alltså spelet utspelar sig 200 år efter jorden har nästan gått under med massa atombombsattacker och det kaos i postapokalyptisk värld. Och jag tror det är 50 eller 70-talets miljö eller sånt innan spelet börjar.
Boston, va?
Ja, nu är det i Boston denna gången. Där man kunde ju ha en sån här robotbattler. Hade man då haft i tidigare spel också. Och så hittade jag en hel en liten sån här ministad då, där var en diner, där var en bowling, vad heter det? Ett bowlingställe och några affärer och sånt som bara hade de här robotbattlerna då. Och de överlevde ju de här attackerna, men människorna är försvunnit. Och bara går runt där bland alla de robotarna, de agerar precis som om inte någonting hade hänt. Så var det en kommentar då i dinern då. För det var bara fullt med massa skelett av de människorna som hade dött som var satt in i dinern. Så han, ja, vi har väldigt bra stamgäster här, de går aldrig. Ja, nej, undrar, ja, för.
Humor.
Ja, det är lite sån humor. Det är lite som Claptrap i Borderlands faktiskt. Det var lätt.
Ja, men jag gillar ju miljöer. Jag gillar stora miljöer så sett. Jag tycker om att vandra runt. Uppleva världen bara. Sen kommer det sidequest i vägen. Helt enkelt.
Ja,
Jag
alltså på så
får lite
sätt tror jag
panik
skulle
när jag
uppskatta.
måste göra, alltså så, jag känner att jag mår lite dåligt när jag får
När du inte
jättemycket,
hjälper.
ja, när jag får så mycket grejer kastade på mig och jag liksom känner att nej, jag vill bara ta mig igenom spelet, känns det som.
Alltså
Och då missar jag halva grejen.
det är inte så att alltså det kastas på dig jättemycket. Som Witcher till exempel gjorde, eller som jag kommer inte ihåg vilket spel det var där man fick grejer
Skyrim
hela.
kanske.
Skyrim till exempel, ja. Det är mer nedtonat än Skyrim, än så länge i alla fall. Jag tror det är väl 8 eller 9 sidequests jag har gjort. Och en av dem har jag fått via att jag lyssnade då fick upp en notifiering då att det var en emergency broadcast på radion då. Så skiftade jag över till den radiokanalen och sen följde jag då signalen och löste upp en rätt lång questline där. Och jag har inte behövt göra detta egentligen. Men sen samtidigt man vill ju göra det för man vet inte vad man får ut av det.
Nej.
Och dina val påverkar ju hur världen ser på dig, precis som det gör i Witcher. Och hjälper du vissa så kommer de hjälpa dig senare, eller du får andra fördelar av dem. Och är du bara rent jävlig och skiter i alla andra så kommer det reflekteras i världen också.
Mm.
Så nej, det farligt är okej, men det är inte uppe i Witcher's klass, men
jag kommer nog inte spela det innan detta, jag kommer nog inte spela detta året.
Nej, vänta det. Det är slut i nästa år eller något. Det är egentligen inget sånt spel.
Januari kanske.
Januari är det väldigt tungt, ja.
Mm, då kanske man skulle kunna satsa på det.
Ja, det är det är värt att spela igen tycker jag, men jag tror inte det är någonting man måste. Är man inte en Fallout-fan så är det nog ingenting man verkligen måste rusa till spelbutiken och köpa, för så att säga. Ja. Men det är helt klart ett bra spel som bör upplevas.
Mm.
Vad har vi mer som vi har spelat på senare tid innan vi går in på överlevnadsgrejen?
Jag håller på att skriva min Guitar Hero live-recension.
Hur var det, säger du? Jag vet, var det Rockband eller Guitar Hero som...
Det var Erik som recenserade.
Ja, det var Rockband, ja.
Mm. Jag skriver den här recensionen, en annan sajt. Så.
Ja.
Men,
hur är det överlag då, jämfört med innan?
Jämfört med innan, alltså det... Ja,
grunden är väl ändå samma grej, alltså...
Mm. Det är det, fast de har gjort om gitarren. Den är inte likadan längre. Den, istället för att ha 5 stycken knappar på raken, om man säger så, så har de ju 3 knappar uppe och 3 knappar nere, så det blir som en
riktig gitarr.
Ja, en rektangel med 6 knappar i, om man säger så.
Ja.
Och det bidrar ju väldigt mycket till liksom, det blir en helt, man får ställa om sig från det förra. Så det är en vanlig sak, och det gör ju att spelet blir lite mer avancerat med tanke på de kombinationer man kan göra. Det är som hålla in en knapp uppe, 2 knappar nere, eller liksom byta hela tiden. Det blir avancerat, mer avancerat.
Kan du spela gitarr, alltså riktig gitarr?
Ja, jag är musiker.
Ja, jo, men det innebär inte att du kan spela alla
instrument. Nej, jag är trubadur alltså. Så
men om du jämför med alltså, känslan att spela en riktig gitarr, så är det är inte samma grej, men blir väl närmare och närmare, om man säger så.
Men jag har aldrig sett de här spelen som att man ska liksom lära sig
spela
gitarr. Jag har sett de här spelen som att man ska känna sig som en jävla rockstar. Och liksom, det är så jag har använt spelen på mina förfester och själv. Jag har stått där i mina jävla boxershorts på bordet och bara spelat gitarr och känt att man har varit top of the world. Det är den känslan man ska få ut av sådana här spel. Sen om det liksom känns verkligt eller är det inte, alltså när man spelar, det är inte det som är själva grejen, utan det är just den här liksom mäktigheten att man liksom så här. Ja.
Nej, det var inte det jag menar mer, alltså med tanke på du kan ju spela riktigt gitarr, känns det lättare eller mer lättillgängligt med denna gitarren än det förra, alltså att spela det?
Nej, alltså har man aldrig spelat gitarr innan eller så, eller något Guitar Hero, så det här spelet kommer vara svårare att lära sig. Det är inte alls lika lättillgängligt, för att i de förra så har du ju liksom 5 knappar med olika färger på.
Ja.
Vilket är mycket lättare att följa än om du håller in de svarta så ska du trycka på dem där uppe. Håller in de vita ska du trycka på dem där nere. Kommer det en kub med både vit och svart så ska du hålla in båda där. Alltså det är helt annat tänk på det sättet. Det är inte alls lika pedagogiskt. Men för mig, det är inte sämre. Utan jag tycker mer... Nej, jag tycker det känns bra. Jag har inte kunnat köra på expert som jag kan på de här andra spelet. Utan jag har ju fått börja på liksom lite enklare. Och så jobba mig uppåt. Och jag gillar liksom... De har gjort om hela karriärsläget, utan för i de förra spelen så var det ju de här animerade rockarna, både kvinnliga och manliga, vad de nu heter allihopa, som man nu inte använder längre, utan nu är det ju inspelat med riktiga människor. Tänk ett coverband som spelar riktigt, alltså hitsen, fast det är ju liksom de riktiga artisternas musik, men Det är de som ser mima till. Och då ser man ju allting från gitarristens ögon. Så man går upp på scenen och tittar ut så, hela, så är det från gitarristens ögon, ens självs ögon då. Och bandet typ, ja, klappar en på axeln och nu kör vi och räknar in. Och jag tycker det är gjort så jävla coolt faktiskt. Det känns... ja, det gör väldigt mycket till hela spelet. Att man... att publiken liksom, det är en riktig publik då som sjunger med i alla låtar och liksom är med en när man går fram liksom och solar, så vill de röra vid en och de vill, ja, de håller upp banderoller typ med liksom, ja, och spelar man dåligt så ändras de direkt och bara står och blänger på en och typ bara, ja, kastar saker på en till slut liksom, och bandet liksom går fram till en bara, kom igen nu, för fan, skärp dig. Och så här, och sen börjar man spela bra igen och då liksom vänder det, då liksom, då kommer en sån här liten sekvens, eller inte sekvens eller inte, men det blir lite blurrigt och sen kommer det tillbaka igen och då liksom rockar alla igen istället. Så de har ju spelat in alla låtar två gånger om man säger så. En gång när bandet rockar hela låten och en gång när bandet och publiken är skitsura.
Ja. Lite intressant hur publiken hinner skriva nya banderoller under den tiden du
ja, precis. Ja, nej, men jag tycker de har löst det väldigt bra. Det är väldigt, väldigt snyggt gjort. Och sen, det är inte det att man väljer en låt nu och sen så när man är klar så kommer man ut i menyn igen, utan här är det ett gig. Här är det samma band. Man säger, det är en festival upp där. Så att man är ett band. Man börjar, man får se bakom scenen. Bandet står liksom taggat till. Och sen springer man upp för trapporna och sen går man ut och så kör man 3-4 låtar. Och det är inte så att när låten är slut, en låt är slut, att det händer någonting, utan
du fortsätter spela.
Ja,
det blir lite, ja, sån här, det är nästan det närmaste du kommer sån här uppleva rockstjärnodrömmen.
Mm. Ja, men det är lite så faktiskt. Jag tycker de är duktiga bandet så här, alltså så. Det känns som att det är de som de är, det är ju musiker, det märker man, för de trummisen håller ju takten som den ska och ja. Ja, det är en väldigt cool grej. Och sen så gillar jag också att de har det här partyläget som jag körde då, eller Guitar Hero TV som det heter. Det är ju som man säger, det är som vanliga musikkanaler som MTV var en gång i tiden. Det är sånt som rullar i liksom dygnet runt.
Ja.
Även fast jag inte spelar.
Ja, för er som inte känner till det, så MTV brukade faktiskt spela bara musikvideos en gång i tiden, tror du eller ej.
Mm.
Musikvideos och Beavis and Butthead.
Ja. I kombination.
Ja.
Nej, men här är det liksom, så går jag in, om jag väljer att koppla upp mig på servrarna så är det alltid liksom musikvideos igång som är lika för alla som spelar. Så att jag kan bara trycka igång där och sen så kan jag spela till de musikvideorna med, ja, som rullar.
Hur är det med utbudet av låtar och sånt? Är det väldigt mycket sån här de här stora rockstjärnor, artisterna idag och, eller där finns även de här mer klassiska grejer som Metallica och
Metallica har jag sett, men jag har sett, ja, det finns ju både blandat nytt och gammalt som i de gamla spelen. Både allt från rock till lite lättare. Sådär. Sen vet jag inte, det finns det vissa som man kan ifrågasätta varför de är med, utan det är mer bara för att locka folk förmodligen.
Det är ingen Håkan Hellström, hoppas jag.
Nej. Men jag tycker alltså, det är ändå, vad var det, 280 låtar och sånt nu. Du lägger till nya hela tiden, men...
Hur många får du alltså med spelet jämfört kontra då att köpa, så att säga?
Nej, men alltså, grejen är så att man har ju... Att man, om vi bortser från kampanjen nu, om vi går in i bara det här Guitar Hero TV, då har du en lista som du... Ja, för det första så kan du bara gå in och börja köra musikvideorna. Och då har du en high school-lista bredvid med folk som spelar för tillfället och sådär. Hur bra de spelar, så att man kan bara... Ja, mäta sig liksom sådär.
Mm.
Och det rullar ju på hela tiden och det står ett klockslag då. Mellan 14 och 14.30 så spelar de indie rock till exempel. Så vet man det. Kan man komma tillbaka vid halv tre igen så är det någonting annat istället.
Det är lite som du skulle tunat in till MTV då.
Ja, precis. Det är exakt så.
Du och bör du köpa de här låtarna? Eller det är de...
Nej, de rullar. Och medan du spelar de här så ju mer du spelar desto mer level går du upp i. Och när du går upp i en level så får du såna här coins kan man säga.
Ja.
Och då kan du gå in i musiklistan eller låtlistan också som finns där och köpa en låt för ett coin och spela den så du kan välja låt på det sättet.
Om du vill, så liksom... det blir din låt så du kan spela den när som helst.
Nej, den gången.
Okej.
Ja, allting sköts på den gången. Men det är rätt lätt att låsa upp mynt. Så jag har aldrig liksom tagit slut på mynt.
Det blir mer som en jukebox då, man.
Ja, precis. Och där läggs också till låtar hela tiden. Och så där. Jag tror inte alla låtar finns där, men det finns ett bra utbud i alla fall. Jag tror man låser upp låtar och sånt också. Med speciella, det finns olika uppdrag som man ska göra, så kan man låsa upp mer låtar. Eller så kan du köpa, om du ska till exempel, om du ska ha en fest.
Ja.
Då kan du betala 60 spänn eller vad det är, så har du, låser du upp allting. Så du okay. kan ha allting
hemma. Ja, det var det, liksom. Det jag tänkte komma in på. Hur blir det då om, säg då om man ska ha en fest eller liknande, om man vill ha specifika låtar eller så att, alltså låtar som är dina alltid oavsett om du uppkopplar mot nätet eller inte, för jag antar att Guitar Hero Live TV blir ju, kräver ju att du uppkopplar mot nätet till exempel. Går du antar du att du går och köper låtar som du kan ha offline så att säga, eller när du vill, som är
alltså dina? Det har jag faktiskt inte ens kollat på. Jag har bara gått in där, kollat upp med servern och kört. Så det måste jag nog kolla upp, för det har jag faktiskt inte.
Det borde ju finnas där, kan man ju.
Ja, för att det är inte så att på Guitar Hero TV, där äger man ingen låt, utan det går man in och bara spelar. Kampanjlägg kan man ju spela offline. Och där kan man ju välja de låtarna som finns där.
Ja. Vad sa du, runt 200 låtar i kampanjläget?
Nej, inte i kampanjläget, men där finns det. Jag vet inte riktigt hur många det är där. Det är ju två festivaler, tror jag det är. Och sen är det ju 5 band på varje eller 6 band på varje festival. Okay. Kanske 4 låtar var eller sånt.
Okay. Ja, men det låter som den här Guitar Hero Live TV är en väldigt smart funktion faktiskt.
Mm. Den uppskattas ju väldigt mycket faktiskt. För det, ja, där har man allt man behöver. Och ha en partykväll, betala 60 spänn och låsa upp allting. Så har man det liksom att rocka med. För att det är då man egentligen spelar de här spelen. När man har folk hemma. Och då är det värt de 60 kronorna i så fall.
Men då kan man egentligen fråga sig då att alltså, då blir det att man betalar för just den kvällen. Och ska man då spela sen nästa kväll får man betala igen, om du förstår vad jag menar.
Ja, men jag tror inte det är för en kväll. Jag tror det är liksom, jag vet inte om det är en 60 kronor för en vecka eller en,
okay. sådär. Det blir mer en tjänst istället som...
Ja, det blir okay. det. Och jag tycker det är det bästa sättet. Istället för att köpa en låt för... vad det nu är de kostade stycket innan. De var ganska dyra ändå att köpa en låt liksom för riktiga pengar. Utan här har du en prenumerationstjänst. Eller prenumerationstjänst. Du kan gå in och köpa liksom en sån då om du vill göra det. Eller så bara spelar du låtar och låser coins. Så du köper och liksom spelar låtar på det sättet.
Men det liksom coins, kan du låsa upp även i kampanj så att säga? Eller det är bara att köra TV?
Jag tror att man kan låsa upp dem i kampanjen också.
Okay.
Det tror jag.
Men kör man då mycket TV som du säger då, så kan det ju hända att man inte behöver lägga ner så mycket extra pengar så att säga. Men är det en sån liten summa då som 60 kronor för en fest hemma, så det är ju inga jättestora summor. Men jag förstår det. Vissa hade kunnat kritisera, alltså just att man inte får behålla det, men jag tycker det är en smart lösning faktiskt.
Ja, jag tror det är den enda lösningen som funkar just nu. Istället för att då behöva dela ut låtar till för 10 kronor styck till exempel. Och köpa dem och ha dem för alltid.
Alltså det är ju ett alternativ om man kollar Josef's Just Dance och Sony Singstar. Som numera är en gratis. Alltså spelet är gratis för du laddar ner det till din konsol. Och du laddar ner det till din telefon. Och så använder du då telefonen, gör du då telefonen när du gör dina dance moves eller när du sjunger så till exempel, använder du mikrofonen i telefonen. Mm. Och sen då går du in och köper enstaka låtar eller pack med från en viss artist eller liknande. Då har du ju full koll på vad du köper. Det var ju inte som det varit innan i många sådana spel att där kommer en DLC med massa låtar och så är det typ 2 av de låtarna du vill ha, så får du betala massa pengar för någonting du inte vill ha. Det är också en betalningsmodell som jag tycker är faktiskt väldigt smart gjort i SingStar och i Just Dance.
Mm.
För allting är gott. Alla har ju en smartphone. Det är så.
Jag har provat den tjänsten.
Ja.
Jag tycker det är skönt att liksom sådana här spel, speciellt Guitar Hero, det är inget spel man spelar själv varje dag, utan det är ju speciellt vid tillfällen man har kompisar hemma. Så att har man då liksom det här att man kan då antingen lägga de här pengarna bara direkt eller just bara gå in på Guitar Hero TV och bara köra där. Mm. Utan liksom att behöva köpa någonting extra. För att det rullar ju alltid hits liksom och köra där hela tiden.
Och det kan ju också innebära att du upptäcker låtar som kan vara roliga att spela,
absolut,
alltså i partsamma och sånt, som du aldrig ens tänkt på innan.
Mm. Och det finns två olika tv-kanaler där, tror jag.
Ah, okay. Som,
så att man kan gå in och kolla. Är det inte bra på den ena så kan man välja den andra. Och så finns det någon premiumkanal också som jag tror man kan köpa och ha. Jag vet inte om man kan köpa den, alltså om det är sån prenumeration på den eller om det är bara också för en kväll eller vad det är.
Ja, men det är intressant att se att de försöker i alla fall förändra upplägget lite, alltså hur de distribuerar låtar och sånt. Det är trevligt faktiskt.
Sen får vi hoppas, sen vet man inte, för att mina servrarna är inte uppe för alltid. Det stänger de ner
det,
så är det ju, så blir det ju en, då får man se hur det blir då.
Men det är väldigt sällan server för ett spel stängs ner, alltså det brukar ta rätt lång tid. Och ett spel som Guitar Hero eller Rock Band eller liknande, alltså det är ändå spel som kommer ändå spelas av förhoppningsvis under några år i alla fall.
Mm.
Om inget annat så är det till nästa år när nästa version kommer eller något.
Ja, nu såg jag de hade någon helg nu där man fick köra allting, bara röja på.
Okej. Okay.
Och sen så att det kommer, de släpper ju låtar hela tiden som man kan, som läggs till då till Guitar Hero TV-grejen.
Ja, det blev väl en sån här tema-grej, och jag tänker mig att det blir mycket jullåtar och sånt, jul och liknande.
Mm. Ja, men och de har ju allting, och sen det att de behöver liksom inte, de har musikvideorna, så de behöver bara, det enda de behöver göra egentligen, det är ju lägga till en, ja, en matta då, hur man ska spela. Men det underlättar ganska mycket för just, ja, för utvecklarna. Gör det. Så att, ja, jag är lite besviken på att det inte är bättre multiplayer på det, om man säger så. Jag fick ju två gitarrer till här med recensionskit, men för det första så funkar inte den här gitarren. Den som kom i bundeln, alltså man får en gitarr och spel, den funkar inte, den gitarren överhuvudtaget.
Nej.
Så det var jävla tur att jag fick en extra gitarr med, annars hade jag inte kunnat spela. men så kan det vara egentligen. Det är inte något att klaga på, utan det händer det så händer det. Men
skulle det vara så som konsumenten inte funkar, då går vi bara tillbaka till butiken och får den ny, så att det är ju...
Ja, precis. Så det är ingenting jag kommer gnälla på, utan...
Nej, alltså allting kan, alltså det är elektronik och grejer och sånt, vi hade, alltså det kan ju vara måndagsexemplar och sånt. Det...
Men vi i alla fall, när multiplayer är liksom inget, utan det är att du
kan så... max två spelare?
Jag tror det är två spelare man kan köra här eller något. Men det spelar ingen roll, för att det enda man gör är att man spelar samma låt. Man står ju liksom bara jämt varandra och spelar samma låt. Inga slingor eller så, utan man måste man spelar samma grej. Jag hade mer velat ha lite mer så att någon kanske kan köra, ja, den solo-gitarren, eller någon kan köra den här gitarren, alltså så. Men här är det bara, ja, man står upp och spelar och sen så jämför man poäng. Men det är inte ofta man liksom är så pass jämn bra så att båda kör på samma svårighetsgrad, och då är poängen helt onödiga.
Nej, alltså,
utan då är det bättre att ha en gitarr och sen så byter man efter en låt. Alltså, så. Det finns ingen mening att ha två gitarrer i detta spelet, tycker jag.
Nej, det finns ju där för de som vill göra det. Det är ju, bättre, det är ju så egentligen bättre att erbjuda möjligheten.
Mm. Men just det, att jag hade hellre sett att de hade utvecklat lite mer i så fall. Ja. För att just nu så är det mest man battlas över nätet, och om det är poängen man vill ha. Det är inget annat liksom som...
Skulle du säga i så fall att Rock Band är mer partyspel än vad Guitar Hero Live är?
Jag har inte testat det nya Rock Band, så jag kan inte svara på det. Jag gillar dock att de har gått tillbaka till det här med bara gitarr. Jag tycker det är nog det rätta.
Ja, så just... det är inte trummor och sånt i nya Rock Band?
Jo, i Rockband är det. Ja. Men i Guitar Hero så är det bara gitarr.
Ja, men heter det Guitar Hero så ska det vara gitarr och ingenting.
Ja, men Guitar Hero hade ju också allting innan de förra spelen.
Jo, men jag kan acceptera om du har gitarr och bas och sånt, men du ska inte ha en massa andra trianglar och klave och...
Nej, men jag gillar ju det med Rockband. Alltså jag har ju trummor och jag har gitarr till det och jag har mikrofon.
Jo, men den är ju gjord för att vara att du ska vara ett band jämfört med Guitar Hero som...
Och det har varit skitkul, men det är också en sån grej man plockar fram ibland. Det är liksom, alltså så, när det var fest så hade man det fram och sådär.
Yeah.
Men alltså, jag för egen del, så jag är inte den människan som jag var när Guitar Hero peakade. Då var det liksom det varje helg som gällde på fester.
Mm.
Nu är jag liksom, ja, en pappa som jobbar för mycket, känns det som ibland. Och Och på helgerna så blir det inget party för min del på det sättet. Så att för, det känns inte relevant för mig längre på det sättet.
Men du kan ändå se att för dem som har den livsstilen där det är relevant, ja, kan du fortfarande vara en kul grej som du var då back in, ja, the day, om man säger
mig,
så.
Mig för 7-8 år sedan. Då är det ju, då är det bra. Mm. Är det. Men nej, det, då kan jag rekommendera det. Mm. Och jag slår säkert på det ibland då och då och kör lite låtar, men det är inget jag kommer plocka fram när jag har folk här. För att gitarren tycker jag är den är lite för, jag tycker den är lite för komplicerad för att man ska ha en kväll och lära upp någon.
Det är väl kanske det som gjorde Rockband så lättillgängligt första början då, just med färgglada knappar och det var...
Ja, men det hade ju Guitar Hero också.
Eller Guitar Hero, inte Rockband, men det. Mm. Guitar Hero. Mm. Att det var så pass simpelt skulle jag... Kanske fel då, men om du står och menar. Det, ja, var,
men det kan vara så att jag är så inkörd på det också. Alltså, är någon som plockar upp detta idag, de kanske inte har några problem alls med det. För de har inte spelat de gamla spelen. Utan det kan, nej, vara jag som är så pass inkörd. För jag har ju kört varenda annat Guitar Hero och Rockband i princip. Och jag är så inkörd på hur fingersättningen ska vara på de knapparna och sådär. Jag vet vad jag har knapparna. Här vet jag inte det. För att det här måste man ju spela ganska många timmar innan man...
Men är inte knappsättning här liknande en riktig gitarr? Jag har sett bilder på
den. Ja, den är mer lik alltså, så ackordmässigt. Alltså, ja. Det är den ju. Men ja, det tar tid att ändå veta vad man... Alltså,
speciellt... Kan inte lära gamla gubbar sitta.
Nej, det går ju inte så. För att man måste veta vad allting betyder på skärmen samtidigt. Och vet man... man måste, ja, och det tar tid att komma in i. Gör det.
Men nej, om man bortser från det så överlag så... är det en bra grej fortfarande.
Ja. Det, jag tror inte att jag har spelat Rockband, men jag har läst Eriks recension, så tror jag att Guitar Hero kommer ha en bättre livslängd just på grund av sitt Guitar Hero TV. Så där, och kan liksom lägga in nya musikvideos och sånt hela tiden.
Mm. Alltså i slutändan också bygger det på alltså vem som utbudet de levererar. Men det som du säger, Guitar Hero TV låter som den perfekta matchningen för den typen av spel. Mm. Och gör det MTV-style.
Precis. Och då kan jag skippa Skrillex som har en låt med i spelet. Så jag vet inte riktigt vad han gör i
Ja, det kan man också undra med tanke på att det är Guitar Hero.
Nej, men det lockar så mycket.
Kidsen olika. Idag.
Ja, det är så. Tyvärr. Det finns en del låtar som man liksom står där och spelar gitarr. Och sen, vad fan är gitarren i den här låten? Den finns liksom inte. Det är bara dumt. Men ja, det får man behöver inte spela de låtarna.
Men om vi ska, innan mitt headset håller på att dö här, ska övergå till vad jag anser var det absolut bästa spelet i år till Xbox One. Och släpps nu, spelar vi in detta på en onsdag, det släpps nu på fredag den 13. Som jag kom på precis att det är fredag den 13 också nu. Lara Crofts återkomst, höll jag på sig, men Rise of the Tomb Raider, tillbaka. Efter 2 år sedan var rebooten kommer. Vill jag minnas. Och sen kom Definitive förra året. Ja, det är 2013, ja. Om du skulle säga, vi kan inte snacka för mycket om det i och med att det inte har släppts, jag vill inte spoila någonting här, men om vi tar...
Det har släppts när detta kommer.
Ja, ja, men jag vill inte gå in på för mycket ändå. Om folk vill plocka upp det 2 dagar senare eller något. Men om vi ska ta... Du gillade rebooten, antar jag. Du ansåg väl ett av de bästa bättre spelen det året. Och jag verkligen gillade rebooten. Jag är, som jag sagt tidigare, att jag aldrig varit någon större fan av Tomb Raider-serien. För att jag tyckte det var att... jag störde mig aldrig på den här kontroversen med polygontuttarna och hela det. Men jag tyckte inte spelmekaniken och story och sånt drog in mig. Men när jag väl spelade rebooten så bara satt jag och gapade. Det var fruktansvärt bra. Det hade sina små brister här och där. Det var, tombsen var inte speciellt avancerade eller intressanta. Och det kändes lite för linjärt. Det kändes
lite mer Tomb Raider. Just, men det var ju som sagt innan hon blev en riktig Tomb Raider, kan man säga. Alltså så, innan hon blev den Lara Croft som hon är. Så det var ju mer... Yeah. Mm, det var ju därför det var lite avsaknad av Tombs förmodligen, vilket jag tycker också var tråkigt.
Ja, det kändes, Däremot så, alltså man märkte ju hennes transformering då från att vara den här studenten som är ute på sitt första skattjakt och inte van vid hur pass tufft det kan vara.
Hon drog sig in i det på, det var inte ens meningen att det skulle hända något på det sättet, utan alltså det här var lite ofrivilligt hur allting hände.
Ja, alltså hon var ju ute på skattjakt, men det var alltså så som säger, alltså sättet hon var inte klädd för dit hon gick, vilket märkte att hon sprungit där i t-shirt i den kylan och det vädret, och sen då var hon inte beredd på hur pass hård världen är egentligen, de med alla de här scavengers och banditerna och allt det som var där på ön. Och då när man ser väldigt tidigt i spelet att hon ber om ursäkt för att hon dödade den här renen. Hon vill verkligen inte göra det. Men sen då 5 minuter senare så bajar hon ner en hel by med banditer med ett maskingevär. Och då är det inga problem. Så de lyckades inte helt med den här, vad ska man säga, hennes uppväxt i, eller bli den här hårda utforskaren som hon är idag.
Nej, det är lite svårt att få in det i ett spel, kan man alltså så hur man det, ja, vi går in lite mer på Rise of the Tomb Raider sen, så tycker jag de har lyckats bättre där med just det här med.
Nej, alltså, jag skulle vilja dra parallellen om man kollar Ellie i Last of Us. Där går hon ju ändå från en väldigt jag skulle inte säga oskyldig liten flicka, så hon har ändå varit med om en hel del och är beredd på hur världen fungerar och sånt. Men just då i hotellet där hon dödar för första gången, och man ser hennes reaktion där och då hur hon agerar därefter och framåt i spelet, så känns den mer verklighetstrogen då än Laras transformering i första spelet, eller då rebooten.
Ja, det är skillnaden är att hon har ju en med sig som massakrerar allt åt henne. Så att det blir lite fel där också. Då hade, eftersom Lara är själv på det sättet, så blir det en stor skillnad.
Ja, men det borde innebära att det skulle vara ännu tuffare för Lara. Alltså man skulle se skillnaderna tydligare hos Lara än vad man skulle göra hos Ellie.
Det är intressant. Det hade ju varit om det hade varit att spela bara Ellie från början. Då hade man kunnat kanske dra lite parallell. Hur hade de gjort då?
Ja, alltså delvis. Hon var ju stundtals själv senare, men då hade hon redan fått den här erfarenheten. Nej, alltså de försökte ju i rebooten. Men sen kom in de här momenten då när hon stod gapskrek och vrålade och de hon mejade ner. Och sen några minuter senare så var det inte samma tuffa attityd längre, utan då tonade de ner det och sen hoppade där fram och upp ner. Ja. De kunde gjort det lite bättre, men det som du säger nu då i Rise of the Tomb Raider, så har de har ju tagit allting i rebooten och sen gjort det 10 gånger bättre.
Mm. Mycket bättre balans mellan lugna partier och just då lite mer skjutpartier. Det är inte bara, alltså jag älskar att det är väldigt mycket alltså utforskarpartier i tvåan eller i uppföljaren. Som det inte är i ettan på det sättet.
Ja, det är väl mer betoning på utforskande och mindre betoning på action.
Jag tror inte jag avfyrade skott för en typ, jag långt in, en halvtimme kanske in i spelet eller någonting, ja. Minst. Alltså så. Ja, jag avfyrade nog inte skott för jag smög ganska mycket. Det är det också som är positivt att man kan.
Ja, du har valmöjligheten att tackla situationen.
Ja, jag gillar det med Lara, att hon, jag ser inte henne som en skjutgalning, så att finns det, jag tycker de har gjort upp liksom, det finns så mycket möjlighet att kunna smyga sig förbi ganska mycket. Jag var jättemånga partier som jag bara smög mig från buske till buske eller från skydd till skydd och tog mig igenom kanske 6-7 fiender som gick runt och kollade och liksom klarade mig igenom och kunde gå vidare utan att de märkte någonting. Och jag älskar det. Jag tycker det är, så borde alla sådana här spel vara. Istället för att, och sen kommer det ju sekvenser som sagt när allting stängs ner och man måste typ besegra någon bepansrad fiende. Det finns i detta spelet också. Men jag gillar att det går åt rätt håll. Väldigt, väldigt.
Nej, alltså jag håller med dig. Jag gillar det, skjutsekvenserna och sånt, så Så förstår jag det menar också. Alltså man vill ha den här alltså valmöjligheten också att tackla situationen som du vill. För att hennes mål är ju inte komma till ön och meja ner allting och sen hämta skatten. Utan hon vill ju, man vill ju egentligen inte ta den här konflikten för att den är helt onödig egentligen för det du ska göra.
Mm.
Men måste, tvingas du då till situationer eller kommer till situationer där du måste döda någon, fine, då gör vi det. Men behöver man inte så är det lite som du också, då skippar jag det. Mm. Jag märkte det också nu i Syndicate att jag spelade väldigt mycket, så ofta jag kunde spela jag som Ivy, kvinnliga då, spelbara karaktären.
Mm.
Och hon skiljer sig en hel del från hennes bror Jacob då, i och med att hon hade tillgång till uppgraderingen till kastknivar, mycket mer stealth-mekanik och sånt.
Mm.
Och det var mycket mer underhållande att spela som henne och smyga runt och kasta knivar på avstånd och distrahera och den biten, den bara springa in och slå ner allting så att säga.
Mm. Jo, det håller jag med om. Jag spelar också mest som henne där. Nej, just det. De här stealth-momenten tycker jag är väldigt viktiga i sådana här spel. Och det är det jag har klagat på lite med Uncharted också, att man stängs in i sina och måste skjuta ner allting, precis allting när man kan fortsätta. Jag tycker det är skönt att de går ifrån det lite grann.
Det är lite som Hitman också. Det som är nästan mer mer tillfredsställd i Hitman, det är när man sätter upp det perfekta mordet då på lönnmålet då på sin target utan att döda någon. Man bara fixar till allting, så bara ser man hur det utspelar sig.
Mm.
Ändå att visst, även om du kunde i Absolution gå in och bara meja ner allting utan att tänka på det, så är det just det här planerandet och bara sitta och kolla på var går vakterna, och sen då smyga förbi allting, ställa in allting och sen bara se hur det sker. Det gillar jag i Tomb Raider.
Ja, det är precis likadant tycker jag också, att de får till det bra, för att vi ska behöva inte gå in på vilka gadgets hon får, men hon får ju lite nya gadgets här som hon inte har haft i det andra spelet. Mm. Vilket gör att ja, variationen blir, man kan ta sig an, man kan smyga på lite olika sätt istället. Ja. Vilket jag uppskattar.
Den lite konstigaste nya gadgeten faktiskt, med tenor spoiler egentligen, det är att hon får tillgång till en kniv.
Ja.
Och kan skära ner rep och sånt.
Mm.
Men du kan skinna djur med dina pilar, men du kan inte skära ner, nej, med en kniv skära ner rep.
Mm. Ja.
lite nitpicky grej. Jag tyckte det var lite konstigt. För det känns som att kniv borde vara bättre till skinnat djur än en pilbåge eller en pil.
Skulle man kunna tycka. Nej, men jag gillar just det att man jag har kommit liksom upp på tak någonstans, så sätter jag mig gärna en stund och trycker då på den här. Man trycker väldigt mycket på R3 i detta spelet, vill jag säga bara. För det triggar ju då att grejer lyser som är av värde.
Lite som Assassin's Creed's läge också.
Ja. Fast jag vill säga att jag trycker mycket mer här, för här är alla skatt och sånt hela tiden. Man vill alltid loota. Det finns ju alldeles mycket grejer att leta efter i detta spelet. Det är väl det enda jag kan liksom så här, känna det lite jobbigt, för att allting lyser och man vill liksom man vill ta allting.
Jo, du har nog samma OCD som jag.
Ja, men det här spelet är det ännu värre, för att det är så jävla mycket grejer hela tiden. Det är audio logs, så det är ja, mycket olika material, och ja, jag tycker det har lagt ner för mycket saker på det. Men fan, det finns där och
Det jag tycker är väldigt intressant, det var någonting jag saknade inte i rebooten, men nu när man har fått det nu, så tycker jag faktiskt jag saknade det innan. Det är side missions som finns nu.
Mm.
I de här hubvärldarna finns det ju alltså invånare, NPC och sånt som gör side missions. Och det är inte bara det att spring bort, döda exaten Barito och kom tillbaka, utan det är ju sådana grejer också. Men du får ju grejer av värde av dem också. Alltså uppgraderingar och tillgång till nya gadgets och sånt.
Ja. Och man får se, alltså man får ju ändå förkika att gör du det här så kommer du få den här grejen.
Ja.
Så att man vet ändå, liksom, man kan ändå liksom så här välja, ja, men det här vill jag ha nu, så det kan jag lite köra på liksom.
Man får, det blir lite mer prioritering på hur man vill gå vidare.
Mm. Och det är liksom inga superavancerade grejer, men det liksom det får en liksom att fokusera lite mer på världen och sådär. För att det finns ju väldigt mycket sidogrejer, som sagt, de nya gravarna eller tombsen som de är ju väldigt, väldigt mycket bättre än vad i förra spelet, och fler och
Bara det att alltså det är en sak att de dyker upp på kartan, men du ska hitta dit också.
Ja, alltså det är inte det att bara åh, här är en grottöppning, jag går in här, utan då går man in i grottöppningen och sen ska man hitta rätt, alltså ska man liksom ta sig ner till själva pusslet, och det är inte alltid det lättaste.
Nej.
Nej. Det känns verkligen som att man kommer ner till något superduper hemligt när man gör, när man går ner där.
Men det ska ju vara den här mystiken och sånt, och det är väl den kritiken de har tagit åt sig från rebooten.
Och sen gillar jag animationen, det här att är det fiende i närheten så går Laura in direkt i ett smygläge av sig själv. Vilket jag uppskattar superduper mycket. Utan hon reagerar på sin omgivning utan att man behöver tänka på det.
Nej, jag håller med dig. Det är, alltså, sen likadant,
hon tänder en fackla när hon går in i mörkt.
Ja, men det gjorde hon ju även i rebooten.
Ja, men det är också en sån grej som är väldigt...
ofta, tycker jag.
Ja, men jag tycker det är rätt... Det är en sån grej också som jag tycker det tillför ganska mycket till karaktären. Mm. Och själva gameplayet, att liksom hon gör det automatiskt, det känns mer, det känns både filmiskt samtidigt som man spelar det själv.
Ja.
Det blir inte så styltigt när man ska nu trycka på alltså så, utan det sker automatiskt.
Något annat jag lade märke till, det var alltså de här finisher animationer och sånt är ju fortfarande lika brutala som det var i rebooten. Mm. Man kan ju totalt lemlästa allting när man får in en kit eller en execution.
Ja, den jävla yxan hon har, den här hackan.
Ja, den här ishackan. Däremot så känns det som att ön inte vill döda henne eller efter henne lika mycket som det var i rebooten. För att i rebooten så där gick ju ön verkligen in för att döda henne på det mest brutala sätt. Och de death animations vi hade där med pålar genom kroppen och gud vet allt, de var rätt brutala. Men det var ingenting jag lade märke till jättemycket nu.
Nej, det gjorde ont igen i det spelet, alltså när man såg Lara dö på så många sätt. Det finns fortfarande några sådana, men så har det varit. Alltså det har ju varit hemskt att dö med Lara redan i Tomb Raider 1 till exempel, och höra alla benen typ knäckas när hon ramlar ner från en hög höjd. Så var det i ettan också, det var lika jobbigt då.
Men det var ju mycket mer visuellt i rebooten.
Ja, fy fan. Så men, att påle det är så, genom huvudet.
Ja, men det är som den här väldigt tidigt i rebooten då när hon trillar ner efter att gjort sig fri från när hon är upphängd och får, jag vet inte om den... ja, den pinne eller någonting i sidan bara, alltså bara vid sidan, och man bara satt, alltså man skakar ju till ju, alltså den typen av skada kan man alltså nästan relatera till, alltså hur det skulle kännas jämfört då med att få en sten som krossar hela kroppen. Alltså det sådana små grejer kan man då på något sätt relatera till, även om det inte är så ofta man, eller man har blivit utsatt för det själv.
Ja, hon slår sig fortfarande väldigt mycket, men det är lite mer nedtonat, tycker jag.
Tycker är lite tråkigt ändå, för det var rätt roligt i rebooten.
Ja, men jag tycker det var det var kul, men jag tycker hon har blivit lite mer erfaren nu. Hon slår sig fortfarande mycket och hon låter mycket sådär, men
sen samtidigt så kändes det alltså i vissa situationer i rebooten när man när hon blir så pass skadad som hon blir. Sen 5 minuter senare så har hon inga problem att ta sig runt när hon egentligen borde ligga på sjukhus i en månad.
Mm. Ja, det är också svårt i spel hur man ska lösa det på bästa sätt.
Ja, alltså visst det är en balansgång. Mm.
Det men det är ju som en matinéfilm. Man får se det lite som en matinéfilm också. Jo, visst. Man får njuta av resan helt enkelt. Och jag tycker Tomb Raider, det här Rise of Tomb Raider består av väldigt mycket coola moments. Och det ser jävligt... Alltså jag tycker designen på det audiovisuella tycker jag är skitvackert detta.
Ja, det känns lite som att det är mycket öppnare än vad det var i rebooten. Det känns, alltså det blir mycket mer utforskande nu i de här hubbområdena och sånt.
Så fina skogar och sånt, jag tycker de har gjort jävligt bra jobb med miljöerna.
Ja, det är inte bara det att du är på ett ställe, utan du är på olika, nu ska vi inte spoila för mycket, men du är på mer än en ö så att säga, eller ett område. Så att det känns vad ska man säga, lite åt Uncharted-hållet, att man är på, verkligen har den här resan från ställe till ställe, man följer ledtrådarna. Och inte bara, visst, rebooten fine, där blir du stansat på nu. Det är en sak, det här är lite mer planerat. Det som sker, hon blir inte stansat här som hon blir i rebooten, om man säger så. Men din recension går upp, nu spelar vi in på onsdag, kommer upp samtidigt med podcasten, antar jag, här vi, innan eller samtidigt som spelet släpps.
Ja, vi siktar väl på fredag då, antar jag.
Ja.
Mm. Det... Jag ska skriva recensionen imorgon, så den är inte påbörjad än, men den tar vi imorgon.
Mm. Mm. Och i samband med detta så har Microsoft varit snälla och gett oss en liten call till spelet på Xbox One. För de som är intresserade. Och brist på fantasi så lät jag Roger ta hand om utlottningen. Så du hade en liten fråga folk skulle... Eller vad ska man säga?
Det är det bästa jag kan komma på. Jag vet inte vad man...
Ja, men jag tyckte den var intressant. Men vi kan ställa den här så de som lyssnar på den får ta den här. Men jag kommer posta den på Facebook också under torsdagen, vilket blir förmodligen mer då innan podcasten går upp. För att påminna folk. Men vi lägger med den här i podcasten ändå för säkerhets skull.
Mm. Vad sa vi? Om du hade varit Lara, var hade du velat åka för någonstans i världen och leta upp skatter för någonstans? Det kan vara vilka skatter som helst, men just vart hade du velat åka och vad hade du liksom velat hitta på med Lara, alltså där på, alltså vad ska man ställa det? Jag har svårt att liksom hitta ett konkret liksom, så här är det, utan vad ska man säga?
Om vi gör så här, vi ställer frågan till oss själva nu och sen lägger vi upp frågan på Facebook sen för folk som kommer in och kommer upp senare än spelet släpps. Mm. Så, men om vi säger så här, var skulle du, Roger, vilja leta runt skatter med Laura, så att säga, och runt vilken miljö?
Vi kan säga så här, om jag har blivit nybliven Tomb Raider, jag har inte sett någonting av världen, kan man säga. Och om vi kan säga så här också, att ja, det finns jättemycket skatter som inte är upptäckta någonstans liksom. Då hade jag nog velat, jag hade inte velat ha någonting med vatten, för att det känns bara overkill att behöva dyka och leta så här. Men då, det är alltid intressant med ställen som har typ mycket sand och sånt, tycker jag. Det känns som att det finns mycket där.
Välkommen Jan Jones.
Ja, jo. Det är väldigt tråkigt så här att säga.
Det låter, men... låter lite Afrika då åt dig.
Ja, Afrika, så här, Egyptenhållet där vi är nere.
Alltså, norra delen av Afrika.
Ja, det är så här. Men vi vill ju ha lite mer så här roligare, liksom så. Jag hade velat åka till Malmö och leta upp något, liksom, något fantasifullt. Inte bara jag vill ner i Sphinxen och rota, utan om jag hade blivit en nybliven Tomb Raider, vad hade jag velat åka och vad hade jag velat liksom...
Malmö kanske inte högst på min lista i så fall. Men jag förstår,
ja, men det finns säkert någon som vill ha någon rolig skatt. Jag vill använda fantasin. Nej, jag förstår, och liksom... Ja, vi, alltså, hitta på något skoj.
Det är helt och hållet upp till läsarens vad de tycker. Det är ju motiverade helt enkelt.
Okay.
Sen platsen spelar ingen roll. Det är ju anledningen som man vill lita och vad man förklarar och sånt. Så.
Ja, det finns ju mycket mysterier som är olösta fortfarande i världen.
Ja.
Så det man får gärna anspela på är verkliga mysterier som fortfarande inte är lösta. Sådana grejer är också coolt liksom, att beskriva att jag hade åkt dit, sen hade jag försökt. Ja, man behöver inte skriva jätteingående precis som man behöver, men lite så här små grejer, vad man hade kanske börjat med att göra och vad man hade velat få ut av det och sådär. Någon sån grej. Bara go nuts så får vi se vilken vi gillar bäst. Eller vilken jag gillar bäst, antar jag då.
Ja, Roger springer inte och får sand i skorna, men jag springer inte för ormar i skorna i Sydamerika istället.
Ja, det är för mycket spindlar där.
Det är för mycket spindlar där? Ja. Okej. Okay.
Det är det.
Men du gillar hellre skorpioner då alltså?
Ja, hellre skorpioner.
Hellre skorpioner och kameler än spindlar?
Absolut. Alla dagar. Jag hade hellre sovit med 10 skorpioner än att sova med en spindel i sängen.
Det är så pass alltså. Mm. Ja, det ser man. Men
Har ni inte förstått frågan så får ni skriva till oss.
Nej, men jag kommer posta den på Facebook.
Du får skriva det på något fint sätt.
Jag ska försöka formulera det här nu när vi har avslutat inspelningen här. Så.
Ja, men det här med det verkliga mysteriet tycker jag, det är en bra grej att gå på.
Faktiskt. Ja, alltså det är någonting som jag... Mitt intresse för det är väldigt svårt, för just kollar väldigt mycket på Discovery Channel, Time Team bland annat, när det gick, när de letade upp mysterier. Sen har vi ju hela den här Templarorden med just allt som relaterar till Jesus där, som är väldigt, inte bara Jesus utan kristendomen där, det är väldigt många mysterier där som fortfarande inte, och skatter som inte hittar den, som bara försvunnit, som är, alltså just att följa den här deras efterforskning och sånt är väldigt intressant. Nej, men go nuts, säg vad ni, skriv vad ni tycker. Det spelar ingen roll om det är i Eslöv eller det är i djupa skogarna i Sydamerika, så att säga.
Ja, men det är fantasi för fan.
Ja, precis. Men det var väl inte mycket mer idag, utan vi tackar väl för oss, och sen återkommer vi med nästa podd med de två sista spelen som släpps i år. Det är väl de börjar intagna.
Sista spelen, sa vi.
Tre, ja.
För i helvete.
Jag vet inte varför jag glömmer bort Battlefront hela tiden.
Nej, det var inte Battlefront du glömde bort.
Här.
Säg det.
Thomas Was Alone 2.
Precis.
Du menar Just Cause, ja?
Ja, absolut.
Jag vet inte varför jag fått det i huvudet hela tiden att den skulle släppas nästa år. Jag vet inte.
Du bryr dig inte tillräckligt helt enkelt.
Jag kan inte påstå att jag är hypad för det spelet. Jag har aldrig varit någon större fan av det, men jag kan förstå varför du är det. Så att, nej, jag ska inte mobba det spelet. Det är bara ren glömska för min del. Minns du när det kommer?
Är det inte 1 december eller något sånt? Början på december.
1 december, då är det samma dag som Rainbow Six.
Ja, men det här är krokarna där.
Någon, ja, det är början. Battlefront kommer väl om...
En vecka.
Är det nästa vecka?
Ja, när är det?
Var det 15, 17?
Eller 19, till och med.
19, till och med. Ja, då blir det ju på om exakt en vecka då, ju. Ja. Ja, men perfekt, du. Men då har vi lite annat, förhoppningsvis Star Wars och annat pangande att diskutera nästa gång.
Absolut.
Så fram till dess så får ni göra det bra, oavsett om ni springer runt i Fallout eller nu om ni ska börja spela Tomb Raider och springer runt och utforska där. Tyvärr så är inte Tomb Raider i Eslöv, men ni får väl överleva ändå.
Absolut, det tror jag de gör.
Du tror det, ja. Men tills nästa avsnitt så ha det trevligt, så hörs vi. Hej.
Hej.